Jag tänker att det är fem personer kvar på listan, så ni får väl fundera hur ni hanterar.
I en serie här på Värmlänningen så har vi ju sänt Synskadades Riksförbunds webbinarium om negativt bemötande av ledarhundsförare. Finn Hellman presenterade sin masteruppsats i ämnet. Efter presentationen så var det dags för deltagarna att få ställa frågor. Och frågor, det fanns det gott om. Här kommer vi i en serie avsnitt att få höra deltagarnas frågor och Finn Hellmans svar på dessa.
Jag vill bara jättekort svara på det som Malin sa, framförallt det här om det du var inne på med att, för det är något som jag också tar upp i uppsatsen, och jag vill också poängtera det att nu har jag hållit en knapp timmes föreläsning utifrån en ganska lång uppsats som rymmer rätt mycket, så det har varit svårt för mig att, jag har ju varit tvungen att välja ut vissa saker. Så för den som kanske tycker, som vill ha fler nyanser och liksom ser fler resonemang, så rekommenderar jag verkligen att man läser uppsatsen. För där står det en del om hur jag har tänkt kring avgränsning och liknande. Men en sån sak som jag faktiskt inte tog upp nu, men nu gör jag det eftersom du var inne på det, Malin. Det var det här med, flera ledarhundsförare var just inne på det här med att hundtrender, allmänna hundtrender i samhället även påverkar ledarhundsförare, och att det skulle kanske kunna, man skulle kanske kunna tro att det här att det har liberaliserats på många ställen, att vanliga hundägare får komma in på olika ställen med sina hundar och så, det skulle man kunna tro kanske gynnade ledarhundsförare. Men då menar flera av dem som jag har intervjuat att det luckrar istället bara upp gränsen, att det som tidigare var ett undantag, att ledarhundar får komma in men inga andra, den gränsen håller nu på att luckras upp. Så att en ledarhundsförare berättade till exempel att ett café som hon hade gått till tidigare, där alla hundar var välkomna, de bestämde sig för att ändra på det. Kanske med anledning av det som du just sa, Malin, att det funkar inte alltid så bra. Och då när hon kom dit så fick hon höra att nej, du kan inte komma in här längre för att inga hundar här. Ja, men det här är en ledarhund. Ja, men det spelar ingen roll. Inga hundar får komma in här. Men gå till kaféet intill. De tillåter fortfarande hund. Alltså helt enkelt det här undantaget som fanns varit har liksom suddats ut lite grann i och med den här allmänna hundetrenden. Men det skriver jag mer om i uppsatsen, inte jättemycket, men det finns med där. Och jag tycker också att det är väldigt intressant företeelse som jag, det förvånade mig lite, jag var inte beredd på det.
Ja, det var Elisabeth.
Ja, det var jag, okej, hej. Och tack så jättemycket Finn för en intressant redogörelse och föreläsning om din masteruppsats här. Jag skulle vilja säga två saker, jag ska försöka fatta mig så kort jag bara kan. Dels skulle jag faktiskt ändå vilja ge ett ytterligare svar på varför det är färre ledarhundar i Sverige jämfört med våra, till exempel Norge och Finland, och jag tror även Danmark, om jag fattade det hela rätt. Jag tror absolut att det kan, att det ligger någonting i det som Gördis var inne på och som väl Finn också tror jag har varit inne på, att det handlar om att man är mer skyddad och mindre diskriminerad och sådär. Men vi har faktiskt också ledarhundslagen i Sverige som ganska tydligt, eller inte ganska, väldigt tydligt egentligen säger att för att få en ledarhund ska man vara i avsaknad av ledsyn. Jag vet inte jättemycket om hur det står i Finland och Danmark, men jag vet att i Norge så får personer ledarhund utan problem som ser bättre än vad man får i Sverige. Man godkänner liksom en synstatus som är annorlunda. Så att det är faktiskt ytterligare en av flera, tänker jag, förklaringar till att vi har färre ledarhundar i Sverige. Att man ställer större krav. Och eftersom jag jobbar på ledarhundsverksamheten nu, vi får ju in ansökningar där vi alltså måste avslå ansökan om dispositionsrätt på grund av synstatus. Eftersom ledarhundslagen ser ut som den gör. Så det var det ena. Sen skulle jag bara också jättekort vilja säga att information, jag förstår absolut vad du menar Finn, med att det har vi försökt med så många år och det hjälper inte. Nej, på ett sätt gör det ju inte det. Vi behöver absolut, jag håller med om det här med lagstiftning. Men det jag tycker mig känna av, jag har ändå haft ledarhund sedan 80-talet. Det är att det är många fler idag som inte har, och nu pratar jag just ledarhund då, men som inte har en aning om vad ledarhund är. Jag tyckte att folk visste mer om ledarhundar förr. Sen fanns det ju liksom åsikter så där om att det fantastiska liksom. Men att det liksom behövs mer information. Jag tror till exempel, ja men, och det är svårt idag eftersom vi har ett samhälle där allting är, ja men det är inte bara att lägga ut på tv på, eller på någon DN-annons eller någon anslagstavla på tv och sådär, utan vi har så många. Men jag tänker SFI, jag tror att det är extremt många som är ganska nya i Sverige eller inte ens längre nya, som inte har en aning om vad de här hundarna faktiskt gör. Och jag tänker att det är också viktigt. Och jag vet inte riktigt hur man ska få ut, men jag tror att alltså kunskapen om våran typ av hundar har minskat i Sverige.
Tack så mycket. Jag vill bara passa på att säga att European Guide Dog Federation genomför just nu en undersökning där man ska försöka ta reda på hur det ser ut i de olika europeiska länderna vad gäller antal assistans- och ledarhundsförare. Och det gjorde man för kanske drygt 5 år sedan förra gången. Så det kan bli intressant att se. Då får vi ju fler länder att jämföra oss med. Och det är ju klart att det kan vara en orsak till att det är fler i ett annat land, att de har andra bedömningskriterier. Absolut kan det vara så. Men det är intressant att tänka på vad det får för konsekvenser för synligheten och frågor om diskriminering och sådär. Men det kan vi väl titta vidare på och se om vi kan få även till oss de här olika bedömningskriterierna och titta på dem.
Ja, då har vi Bill Schiller och Pia Söderholm sen på tur.
Ja, tack Finn för din presentation. Jag är förvånad över att hatbrottet täcker inte blinda personer eller andra. Det är en stor miss och vi kan inte hoppas att en eller två riksdagsmän eller kvinnor gör något. Jag tror alla föreningen som finns, pensionärerna, Tupilak, kulturföreningen, RFSL och riksdags Synskadeförbundet gå tillsammans och samla en hel del av riksdagsfolket så att kunna ändra det här lagstiftningen. Det var detsamma när det gäller könstillhörighet. Det tog en lång tid att bearbeta den därför man trodde att man behövde inte göra det, men man gör det. Och sen sista grej, du nämnde Finn att ibland om en kompis är med, då går det lättare att komma in med sin hund. Jag vill säga, varför kan inte Riksdagsförbund för synskadade anställa dig plus din hund plus en kompis i uniform som går med och hälsa på 10 stycken pub och restaurang varje dag och filma vad som händer. Och den här kompis kan gärna säga, vi kommer inte in, stäng det här lokalen, det bryter mot lagstiftning. Och om man är i uniform, de kommer att skakas om lite grann. Filma den, därför landet vet inte om att det händer, tror jag. Tack.
Ja, vi får se om någon vill anställa mig för att gå runt på pubbar. Det skulle jag inte tacka nej till.
Bra.
Men jag håller med, för att vara lite allvarlig, så jag tror faktiskt att funktionshinderrörelsen eller funktionsrättsrörelsen hade ju förut den här marschen för tillgänglighet som en slags gemensamt mål, eller man försökte få otillgänglighet att klassas som diskriminering. Det var ett gemensamt mål för hela rörelsen förut. Och jag tror faktiskt att det här med hatbrott skulle kunna bli en sån ny gemensamt projekt. Och det skrevs, jag har refererat till ordföranden för DHR som skrev en debattartikel om det här för ett par år sedan. Det finns en sån referens i uppsatsen. Så att det här har ju pratats om det här i funktionshinderrörelsen ganska länge. Men det har väl inte kanske presenterats som ett gemensamt krav på det sättet. Men jag håller med dig, jag tror att det verkligen behövs.
Ja, då är Pia och sen har vi Linda och Cirka på tur.
Tack Finn för presentationen. Men jag skulle vilja svara våran riksdagsman Malin med lite frågor. Jag anser så här att vi behöver en lagändring där ledarhundar och assistanthundar är välkomna in överallt. Tack för mig.
Adress Malin tror jag, men vänta om hon är kvar.
Nej men, vad ska jag säga? Jag önskar att jag kunde bestämma vad vi skulle stifta lag om i Sverige. Det är ju riksdagen som gör det. Men det är väl precis som föregående talare Bill, eller så som du hette, att det är ju ett viktigt, alltså all verksamhet kräver ju liksom en kontinuerlig dialog och påverkan på politiken, och särskilt frågor som rör ganska få personer i Sverige, och ledningsverksamheten är ju en sån. Och jag håller med Finn, hatbrottsfrågan är väldigt stor och bred och viktig, och den påverkar alla möjliga andra saker, till exempel alla frågor kring våld och funktionsnedsättning. Men när det gäller rätten att komma in med sin hund överallt, så är det en såklart ganska specifik fråga, men den behöver ju, och det gör ju också att den kan vara lättare att stifta lag om, för det är ingen jättekostsam sak att ha en sån lagstiftning. Så att jag tänker att man behöver utreda den för att hitta bästa möjliga regleringsställe och omfattning på en sån lag, och det kräver en utredning, och det måste någon liksom ta initiativ till, ett utskott eller regeringen själv. Så att jag kan bara liksom tänka hur så här går det till, och sen tror jag också att lag kring kan ha en väldigt viktig betydelse att peka tydligt på, och särskilt när det gäller så många verksamheter som det här gör, alla möjliga små aktörer som det kan omfatta. Och jag satt då tänkte, kan det här vara någonting kopplat till lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder till exempel? Det finns ju, man kan sitta och kreera hur mycket som helst, men det kräver lite mer än att jag sitter och funderar här. Men ja, så det här behöver drivas, och där tänker jag att ledarhundsförarna och Synskadades Riksförbund och Servicesignalhundsförbund, det finns många som behöver göra gemensam sak och prata om det här och förklara varför och visa på hur det ser ut i andra länder. För Sverige är lite unikt när det gäller brist på regelverk, får man nog ändå säga. Ja, tack.
Och från riksdagens sida kan jag säga att jag tar med mig de här olika inspelen. Sen gäller det ju att liksom landa rätt och driva frågan vidare därifrån.
Vem hade du sen på talarlistan, Cecilia?
Det var Linda och sen är det Cirka.
Jag har en fråga om varför det finns så lite informationsmaterial om ledarhundar, och specifikt då på olika språk. Jag skulle beställa material i våras till ett evenemang vi hade i Trollhättan, och det fanns inget material att beställa. Den person jag pratade med på materialservice på Riksförbundet är ingen som hade frågat tidigare, och det tycker jag också var väldigt märkligt. Så jag undrar hur SRF har tänkt kring det, och hur MFD, om det nu är ni som tar över, hur ni kommer att agera kring det framöver. För som sagt, det är anmärkningsvärt, minst sagt.
Men kan du bara förtydliga, menar du att du inte fick något material överhuvudtaget, inte ens på svenska, eller var det just på andra språk du inte fick
något? Det fanns inget material att beställa om ledarhundar just då, för det var slut. Och jag frågade om det fanns material att trycka upp även på andra språk. För då har jag varit med vänner ute, och vi har bevittnat hur de har bemötts illa på restauranger här i stan. Och där det har varit så tydligt att det är kulturell och religiös bakgrund som ligger bakom att vi inte har blivit insläppta. Så jag hade gärna velat ha mer material på olika språk, för vi står på en festival på Kronogården i Trollhättan som heter Hela Kronan Gungar, och där är 95% av besökarna av annan utländsk bakgrund. Så jag hade jättegärna velat ta med mig material på exempelvis arabiska och somaliska och även andra språk.
Yes, vi får titta på det från SRFs sida. Jag har faktiskt ingen aning om hur vi har tänkt där. Det låter konstigt att det inte ens fanns material på svenska, tycker jag. Men jag vågar inte svara på.
Jag refererar ju till i alla fall ett informationsmaterial som SRF tog fram för ett par år sedan. Det finns en sån referens i uppsatsen, så att det har i alla fall funnits. Sen vet inte jag hur stora upplagor och sådär, men jag tycker det är en jättebra idé att det ska finnas på flera språk. Det tycker jag absolut.
Vi har haft en mängd digitala material, men sen mycket som finns i tryck vet jag inte. Det kan ju variera från tid till annan, tänker jag, men vi får titta på det.
Det kan det absolut, och det är svårt att stå på en mässa eller på en festival och ha ett bord och hänvisa till digitalt material.
Ja, det blir pedagogiskt omöjligt, skulle jag säga.
Ja, precis. När man inte ens då har en skärm som saker och ting kan rulla på bakom en, och då ska man dessutom se vad som händer på den där, och det gör ju inte jag. Så det är någonting som ni som sagt väldigt gärna får arbeta med och se till att det finns tillräckligt med material i tryck. Det är som sagt, det var slut. Det finns ju, jag har ju sett broschyrer och jag tror att vi har några få exemplar som jag hittade senare i källaren i vår föreningslokal. Men som sagt, jobba på det så blir jag glad.
Jättebra inspel, ja. Och även det här med andra språk tänker jag är ju jättebra om det skulle finnas.
Sen hade vi Seka också, var det så?
Ja, det är jag också här. Jag har ju haft ledarhund sedan 2006, bor i Stockholm, har åkt buss, tunnelbana och så vidare i rysningstiden. Känner mig inte alls igen i den här beskrivningen att det skulle vara så eländigt och jobbigt och besvärligt här. En ledarhund, jag tycker att folk har varit vänliga och trevliga mot mig och min ledarhund. Men min fråga gäller, eller min fundering gäller, i din undersökning. Det stod att det var så många som redan innan de gav sig ut att de var ju oroliga för att de skulle bli illa bemötta och sådär. Så hur ska man kunna stärka deras roll som ledarhundsförare?
Det är ju en bra fråga som jag inte egentligen har undersökt, men jag tänker att det hänger ihop. Om lagstiftningen blir bättre så att man helt enkelt blir bättre bemött, då kommer ju den oron att minska. Men man skulle ju också kunna jobba. Jag hoppas ju att den nya huvudmannen för ledarhundsverksamheten mer aktivt kommer jobba med såna här frågor. Att man helt enkelt som ledarhundsförare får en större kompetens när det gäller att hantera knepiga situationer. Där man helt enkelt får öva sig kanske i rollspel på hur man kan argumentera för sin sak. Att man, jag tror att många, ja, eller tror, det har ju folk sagt i intervjuer att man tycker att det är så jobbigt och man blir så stressad och det är så pinsamt och förnedrande att stå liksom i dörren där och inte bli insläppt, så att man låter hellre bli. Man vill inte utsätta sig själv för det eller sina familjemedlemmar eller sällskapet man ska gå ut med. Men om man då har fått öva på den typen av situationer tillsammans med andra ledarhundsförare i vad man skulle kunna kalla för ett tryggt rum. Det är ju populärt nu för tiden med trygga rum. Men då kanske man skulle kunna stärka ledarhundsförare och att man helt enkelt också utbildar oss i vad som gäller nu. Därför att när jag fick min ledarhund 2005, då fick jag höra, det var ju fortfarande när ledarhundsverksamheten låg i Sollefteå. Då fick jag höra att ja, det här med att komma in på olika ställen, det ska du bara veta att det är ingen rättighet. Det ska du inte tro, utan det är en möjlighet. Det var det jag fick lära mig av instruktörer och personal då, 2005. Och ja, får man den inställningen från början, då kanske man inte heller står på sig så mycket. Så det handlar ju väldigt mycket om vad man får lära sig, och många lever ju fortfarande, många vet ju inte om att en del av den här lagstiftningen har uppdaterats. Så att Livsmedelsverkets undantag eller den skrivning som finns i Livsmedelsverkets reglement, den har ju ändrats flera gånger här de sista 10 åren. Och det tror jag inte många känner till, så att vi har ju inte heller uppdaterats på när det har skett förändringar. Så att jag tror att man kan stärka ledarhundsförare, absolut. Men det är ju ingen idé att stärka oss om vi ändå kommer slå oss, så att säga, mot en obefintlig diskrimineringslag som inte skyddar oss. Så att de här sakerna måste ju ske parallellt.
Det är Lisa Ly. Kan du berätta lite mer om metodval och ordningsföljden? Varför gjordes den kvantitativa delen efter kvalitativa? Och en reflektion sen, jätteintressanta siffror, särskilt den delen att många lämnar hunden hemma. Det bevisar att många förare inte kan använda sitt hjälpmedel på det sätt som gör att föraren känner sig fri i samhället.
Ja, jag nämnde det nog lite helt kort. Jag svarar på det här med metod jättekort bara. För som sagt, jag skulle föreslå att man läser uppsatsen. Där kommer man få en del svar som vi inte har hunnit med här idag. Men för att veta vad jag skulle fråga i den kvantitativa undersökningen. Jag menar, istället för bara sitta och hitta på frågor som jag tyckte verkade lämpliga, så vill jag känna att jag bottnade i någonting, så att jag visste att det här är det som ledarhundsförare säger är problem eller som de är med om, och forma frågor utifrån det. Så det var därför den kvalitativa kom före den kvantitativa. Sen skulle man ju naturligtvis kunna göra tvärtom kanske, men jag valde i alla fall den metoden eller den vägen. Ja, jag nöjer mig med att kommentera så.
Bra, då tackar jag i synnerhet Finn, men också er andra deltagare här på seminariet, och tack för alla frågor och kommentarer som har varit här sista 50 minuterna nästan. Vi har till och med dragit över lite på tiden, och det är ju spännande, för då det tyder ju på att det finns mycket att fråga om och mycket att diskutera och så vidare, vilket ju är jättepositivt. Med de orden så tänkte jag att vi får knyta ihop säcken. Tack så mycket allihopa, och vi har all anledning att återkomma till de här frågorna kopplat till ledarhund, och vi har ju också haft andra spännande diskussioner under den här sista tiden som ju handlar om antalet ledarhundar i Sverige jämfört med andra länder och så vidare, och vad det kan tänkas bero på och så. En förklaring kan ju vara anslagets storlek som vi har ökat lite grann 2018, men i princip har legat still sedan 2006. Men som sagt, tack så mycket allihopa, och på återhörande i olika sammanhang. Tack, tack.
Hej då, tack så mycket.
Tackar, hej.